exklusivitet.
And then speak about the exclusiveness of Christianity.
Vi kommer att avsluta det förra gången med den här invändningen till att Gud inte skulle finnas.
Remember that we ended with this this what do you call it?
Objection.
Objection that God doesn't exist.
Att det finns så mycket ondska i världen.
But there's
so Gud finnas.
Much evil in the world, so it's impossible for God to exist.
Jag ska repetera den här det som Ravi Zacharias brukar säga.
I will repeat what Ravi Zacharias usually says.
Jag tycker det är bra, så det tåls att
I think repeteras. This is good. So we can hear it again.
På en sån invändning kan man ju då svara så här. Nu läser jag på engelska så får vi översätta till svenska.
So we can, about these objections, we can say this.
When you say there is too much evil in this world.
När man säger att det finns för mycket ondska i världen.
You assume there is good.
Så antar man att det finns något som
And
är
And when
gott.
You assume there is good.
När man antar att det finns något som är gott.
You assume there is such a thing as a moral law.
Så antar man också att det finns något som kan kallas för en moralisk lag.
On the basis of which to differentiate between good and evil.
Och på grundval av den så kan man skilja mellan gott och ont.
But if you assume a moral law.
Och om man antar att det finns en moralisk lag.
You must posit a moral lawgiver.
Så måste det finnas en givare till morallagen.
But that's the one you are trying to disprove and not prove.
Och det är den personen som du försöker motbevisa att existensen och inte bevisa.
Because if there is no moral lawgiver,
för om det inte finns någon som har gett den morallagen,
there's no moral law,
så finns det ingen morallag.
And if there's no moral law, there's no good.
Om det inte finns någon morallag så finns det inte någonting som är gott.
If there's no good, there's no evil.
Om det inte finns något som är gott så finns det inget ont.
So what is your question?
Så vad hade du för fråga egentligen?
Lite filosofiskt men ändå väldigt tänkbart.
Lite little bit philosophical but worth thinking about.
Vi pratade liksom också lite grann om att den här moralen också har kommit från en gud och inte bara dumpit ner i den här världen av andra omständigheter.
And we said that morals must have come from God and not just happened to come into this world.
Men varför finns det ondska, kan man ju då fråga sig.
But why is there evil, you might ask.
Om Gud nu skapat allt.
If God created everything.
Har han då skapat ondskan?
Did he create evil?
Men jag fick egentligen svaret här innan av Martin.
But we really got the answer from Martin now.
Men man kan tänka sig så här, att ondska i sig är inget som är skapat.
But you could think like this, that evil in itself has not been created.
Ondska i sig är inget ting.
Evil is not something.
Utan ondska är en avvikelse mot det som är gott.
But evil is a deviation from what is good.
Precis som mörker inte är någonting.
Just like darkness is not something.
Mörker är ju bara frånvaro av ljus egentligen.
But darkness is really the absence of light.
Och i första Mosebok 1:3 så kan vi läsa att Gud skapade ljuset.
In Genesis 1:3 we can read that God created light.
I 1:4 så sa han såg han att ljuset var gott.
And in 1:4 he saw that the light was good.
Han skapade inte mörkret.
He didn't create darkness.
Han skapade inte heller ondskan.
He didn't create evil.
I första Mosebok 1:31 så säger Gud att han såg på hela sin skapelse och han såg att allt var gott.
In Genesis 1:31 God looked at his creation and saw that it was good.
Och sen fick vi höra av Martin här vad som hände egentligen, varför det blev, varför fallet kom, varför det finns synd i världen och så vidare.
And then Martin told us what happened and why there is sin in the world.
Och just nu läser jag om Guds attribut i bibelskolan.
At the moment I'm studying the attributes of God in Bible school.
Och där kan man läsa att Gud både är allsmäktig och allt igenom god.
We can read that God is almighty and that he is completely good.
Yeah. Eller omnibenevolent. Som man också kan säga.
Kan man också säga. Om man känner för sånt.
Kul att läsa de här härliga orden.
It's great to learn these great words, wonderful words.
Men om man då är allsmäktig och alltigenom god.
But he is almighty and completely good.
Varför kan han då inte bara ta bort all ondska?
Why can't he just remove all the evil?
Och frälsa alla människor sådär.
And save everyone, just like that.
Då säger de som inte tror, aha! Jag har hittat en flås här.
And then you might say, if you don't believe that there's a flaw here.
Så frågeställning eller invändningen brukar gå som följer.
And the objection is usually like this.
Om Gud är alltigenom god och allsmäktig.
If God is completely good and almighty.
Står bland annat i Matteus 19:26.
It's in Matthew 19:26.
Att han är allsmäktig.
That he is almighty.
Om han då kan göra allting, varför kan han då inte som sagt frälsa alla människor och göra dem goda?
If he can do just anything, why can't he just save people and make them good?
Men det här är egentligen en fel i frågeställningen.
But there's something wrong here in the question.
För Gud kan göra allt som är möjligt.
Because God can do everything that is possible.
Men han kan inte göra det som är omöjligt.
But he can't do what is impossible.
Du tänker det, vadå? Vad menar du? Jo, till exempel, han kan inte ljuga.
For instance, he can't lie.
Det står i Hebreerbrevet 6:18.
Says in Hebrews 6:18.
Vad som är viktigare då i den här frågeställningen är att han kan inte tvinga folk emot sin vilja.
And even more important is that he can't force people against their will.
Den fria viljan som är så starkt kopplad till hans kärlek.
And the free will is strongly linked to his love.
Den är helig och den har han gett människan och den kan han inte ta tillbaka.
It's holy and is given this to man and he can't take it back again.
Så om människor väljer att vara onda.
So if people choose to be evil.
Synda.
And to sin.
Om människor väljer att de inte vill spendera evigheten med Gud.
And if people choose not to spend eternity with God.
Då är faktiskt inget Gud. Inte ens Gud kan tvinga dem att göra.
Then not even God can force them to do that.
Så att här om jag tror att det var förra helgen jag och Andreas Pellin och Marie och pratade lite.
I think it was last weekend that Andreas, Maria and Caroline we were talking a little bit.
Vi funderade på så här. Om ens barn skulle utföra någonting hemskt.
I was sort of thinking if our children would do something terrible.
Vi pratade om det här dådet i Oslo för några år sedan med Breivik.
Maybe this incident in Oslo a few years ago with Breivik.
Så skulle man fortfarande älska sitt barn då?
Would you still love your child?
Ja, vi pratar lite om de sakerna. Och vi tittar, eller jag och Maria har följt en serie om Pablo Escobar.
And Maria and me, we have been seeing this series on Pablo Escobar.
Ja, en serie på Netflix som heter Narcos.
It's this series about on Netflix, Narcos.
Pablo Escobar, jag vet inte om ni känner till hans historia, men han var en av de största knarklangarna i hela historien.
I don't know if you know him, but he was one of the most successful drug dealers in history.
Han var på sin tid, som var alltså i slutet 80, början av 90-talet, en av världens rikaste människor.
He was in his days, in the 80s and 90s, one of the richest people of the world.
Han var faktiskt oerhört populär, speciellt i vissa delar av Colombia.
He was really very popular, especially in certain parts of Colombia.
Han gjorde en hel del insatser i samhället.
And he did some things for society.
Men han har också ett antal tusentals liv på sitt samvete.
But he has a few thousand lives on his conscience.
Han såg till att hus sprängdes.
He made people blow up houses, buildings.
Poliser.
And he killed policemen.
Han sprängde upp ett passagerarflygplan.
He blew up a passenger flight.
Och trots detta, och det var väldigt uppenbart att det var han som stod bakom.
It was very obvious that he was behind these deeds.
Så vi såg i sista delen av den här serien så var en intervju med hans mamma.
In the last part of this series there was an interview with his mother.
Och där hon berättade hur mycket hon älskade sin son.
Where she was saying how much she loved her son.
Hur bra han var.
How good he was.
Hur mycket gott han gjorde.
How many good things he would
do. Att alla de här dumma sakerna som folk sa om honom var inte sanna.
And all these bad things people were saying about him were not true.
Jag bara tänkte det, liksom, hur korrumperade våra hjärtan och hjärnan kan bli egentligen.
Mm. And then I was thinking how corrupted our hearts and our minds can be.
När vi inte har liksom ett rätt, liksom ett allsmäktigt rättesnöre heller att rätta oss mot.
When we don't have an almighty norm to follow.
Och hela folket där faktiskt, han aspirerade på att bli president.
And the entire people really, because he wanted to be the president.
Och han hade säkert kunnat bli det, han hade folket bakom sig.
And I'm sure he could have been because the people were behind him.
Nu kunde han inte det på grund av att de hade hittat någonting, att han hade suttit i fängelse en gång tidigare och därför fick han inte bli president.
But now he couldn't be because he'd been in prison earlier.
Men som sagt, också talar lite grann mot det här att i en att någon sorts som social utveckling av moralen.
And this opposes the view that there is a development, a social development of morals.
Liksom hade han kommit till makten så hade det liksom varit moraliskt riktigt ur en sådan synvinkel.
If he had taken taken the power, then this would have been morally a good thing.
Ja, precis, om man nu tror på social utveckling och moral.
If there's a social development of morality.
Och högsta ledaren hade stått för någonting väldigt ont egentligen.
And the highest leader had really been someone really evil.
Nu tänkte jag prata lite om kristendomens exklusivitet.
But now I wanted to say a few words about the exclusiveness of Christianity.
En annan så här, invändning mot kristendomen det är att människor säger någonting sånt här.
Another objection to Christianity is that people might say something like this.
Hur kan kristendomen kräva exklusivitet och bara skicka människor som tror på den kristna guden till himlen?
So how can Christianity say claim this to be exclusive, that only the Christians will go to heaven?
Inte det är lite taskigt.
Isn't that a bit unfair?
Först ett par definitioner.
To begin with a couple of definitions.
Det finns egentligen fyra synsätt på det här med som tro och religioner.
There are actually four views on faith and religions.
Det finns pluralism.
There's pluralism.
Och det är att man tror att alla religioner är sanna.
And that you believe that all religions are true.
Det finns relativism.
And then there's relativism.
Och då tror man att religionen är sann för den som tror på den.
And then you believe that the religion is true for the one who believes in it.
Det vill säga, om kristendom är sann för mig så är den sann för mig, och islam sann för dig så är den sann för dig.
Which means that if Christianity is true for you, then it's true for you, and Islam is true for the Muslim.
Det finns något som heter inklusivism.
And then there's inclusiveness.
Och det säger egentligen att en religion är explicit sann och alla andra är implicit sanna.
This means that one religion is true and the others are implicitly true.
Ja. Exakt vad det här betyder, det vet jag inte.
I'm not quite sure what it means.
Och sen finns det då exklusivism som kristendomen sållar sig till.
And then there's exclusiveness.
Mm. Och det är då tron att en religion är sann.
And then you believe that one religion is true.
Och alla andra som inte tror på samma sak är falska.
And the others that don't believe in the same thing are false.
Och det är den här exklusivismen som folk kan haka upp sig lite på och irritera sig på.
And people can be a bit irritated about this exclusiveness.
Bland annat kan de anklaga kristna för att vara intoleranta.
And they can accuse people of Christians of being intolerant because of this.
Men det här är lite roligt faktiskt.
I think this is a little fun.
För att själva naturen av tolerans.
Because the nature of tolerance.
Förutsätter en oenighet.
Means that there is disunity.
Eller hur? Alltså, det man håller med om, det tolererar man ju inte, utan man liksom omfamnar det snarare.
Because what you agree with, you don't tolerate, but you embrace it.
Så själva liksom konceptet av tolerans förutsätter en icke-pluralistisk synsätt.
So this concept of tolerance has a prerequisite, a non-pluralistic view.
Var ni med på det? Tolerans betyder att man tolererar en annans åsikt egentligen.
Tolerance means that you accept someone else's view.
Om man bara håller med om allting.
And if you just agree about everything.
Det är inte tolerans.
That's not tolerance.
Du måste ha en annan åsikt för att kunna tolerera någon annan.
You must have another view in order to tolerate someone else.
Det vill säga, vi tror på en sak, vi tror att det andra inte är sant.
That is that we believe in one thing and we believe that the other thing is not true.
Dessutom går ju pluralismen egentligen mot den här lagen som all logik baserar sig på.
So pluralism is in opposition to the law that morals is based on.
Logik är baserad på.
Logic is based on.
The law of non-contradiction. Jag vet inte hur bra översättning på det här, men lagen om icke-motsägelse, om man ska översätta den.
It's no good translation into Swedish.
Men, alltså, Jesus kan ju inte både vara Gud, som kristendomen säger.
Jesus can't be both God, as Christianity says.
Och inte vara Gud.
And not be God.
Som till exempel Islam säger.
Like Islam says.
Det går inte.
It's impossible.
Ett annat sätt, eller... Det är väl liksom definitionerna, men det som också är märkligt med det här är att kristendomen får den här anklagelsen kastad i ansiktet.
And it's strange about this that Christianity is accused of this.
Är att alla egentliga religioner har ju en form av exklusivitet i sig.
It is that all religions have this exclusivity in it.
Om vi tittar på hinduism till exempel.
If you look at Hinduism for instance.
Som är så kallad panteistisk världsvid.
Which is like a pantheistic worldview.
Som säger sig liksom kompromissa väldigt mycket med andra världsreligioner.
And it's compromising, it says, with all many other world religions.
Så har vi en av de stora tänkare som levde för 1300 år sedan.
One of the great thinkers who lived for 1300 years ago.
Som heter Shankara.
He was called Shankara.
Och han förmedlade monoteism.
And he believed in monotheism.
Vilket på den tiden inte var så populärt.
And this was not so popular in those
days. Men han sa egentligen att om jag vinner debatten, då får ni sluta det, tro på det ni tror på och ni måste börja tro det då.
And he really said that if I win this debate, then you have to believe in what I believe in and stop believing in what you believe in.
Det vill säga en exklusivitet.
There was an exclusiveness there.
Buddhism föddes egentligen av att man avvisade hinduismens två av dessa starka grundläror.
And Buddhism was really came into existence because they rejected two basic principles of Hinduism.
Ja, kastsystemet och något som heter doctrine of the Vedas.
The caste system and the doctrine of
the Vedas. The Vedas. Vedas.
Vedalärorna.
Ja. Mm. Ja, det blir så där ibland man pluggar på engelska. Det blir, jag hittar ingen bra svensk översättning.
Veda heter det.
Islam, vet ni, det är en exklusivistisk religion.
And you know that Islam is an exclusive religion that is exclusive.
Och den enda som teoretiskt inte hävdar exklusivitet, det är Bahaism.
Bahaism is the only religion that really doesn't claim any exclusiveness.
Men i och med att det förkastar många läror i de flesta av de här religionerna som jag just nämnde, så blir den också exklusivistisk.
But it does reject many of the doctrines of the other religions, so it's also exclusive in its nature.
Så finns det ett annat missförstånd, tycker jag, som och det är att många av de här asiatiska religionerna, till skillnad mot kristendomen då, är så omfamnande och vänliga, och det är bara i kristendomen man pratar om helvetet och ond och bråd och så vidare.
And then there's this misunderstanding too that many of these eastern religions are so welcoming and it's only Christianity which speaks about hell and stuff.
Jag har hört många, eller ja, flera som kommer från Thailand till exempel säger, men folk där är så vänliga och det beror nog på buddhismen och så vidare.
And I've heard many people from Thailand say that all people there, they're so friendly, and that's probably because of Buddhism.
Men det är också lite missförstånd, som är hela idén med till exempel inkarnation, det är att man får betala tillbaka för sina synder.
But that's also a misunderstanding, because the whole idea of incarnation means that you're paying back for your sins.
Att man får betala tillbaka för tidigare liv man levt.
That you're paying for the earlier life that you lived.
Och kan ju bara vara värt att nämna att Thailand är ju en militärdiktatur egentligen.
And actually Thailand is a military dictatorship.
Ja, där jag slog upp det lite här innan, men ja, det är egentligen kungen som är högsta hönset, för han är nämligen helig.
The king is really the very highest person, and because he is holy.
Och hela samhället, politiken och rättvisan präglas av tron på Dhamma.
And society and politics and is ruled by this belief in Dhamma.
Som den buddhistiska högsta sanningen.
Which is the highest truth in Buddhism.
Och kungen där och i Thailand anses vara den Dhammas främsta uttolkare.
And the king in Thailand is the main interpreter of Dhamma.
Men som sagt, i de här religionerna kommer också betala tillbaka.
But in this religion they also have to pay back.
Men vad skillnaden är mot och kristendomen mot de här andra religionerna, det är just exklusiviteten av att vi har förlåtelse i Kristus.
But the difference between Christianity and the other religions is that the exclusivity in us being forgiven in Christ.
Precis som Martin nämnde här innan också, att synden är uppspikad på korset.
Just like Martin mentioned that sin has been put on the cross.
I många religioner så vet man inte ens om man kommer till evigheten.
In many religions you don't even know if you come to eternity.
Så får man betala tillbaka för sina synder själv.
Or you have to pay off your sins yourself.
Vi tror ju att det redan är betalt.
Because we believe that it has been paid for already.
Inte på något enkelt sätt utan genom Jesus Kristus.
Not in an easy way but through Jesus Christ.
Han har betalt för våra synder.
He has paid for our sins.
Vi har blivit förlåtna.
We have been forgiven.
Och liksom hela grunden till den kristna tron är ju nåd och förlåtelse.
And the entire basis of the Christian faith is grace and forgiveness.
Det här är faktiskt något som väcker andra personer från andra religioner med häpnad.
And this really makes people from other religions astounded.
De kan inte riktigt ta till sig att det redan ska vara betalt, att det ska vara så. Enkelt.
They can't accept that it should be so easy that it has been already paid for.
Det finns bara ett sätt att komma till himlen.
And there's only one way to get to heaven.
Och det är att tro på Jesus Kristus som sin återlösare.
And that's to believe in Jesus Christ as your redeemer.
Att han har betalt för våra synder.
That he has paid for our sins.
Och det är inte det här som är problemet med kristendomen, att det endast finns ett sätt.
And that's not the problem of Christianity, that there's only one way.
För jag är säker på att hade Gud gett oss 1000 sätt att komma till himlen.
Because I'm sure if God had given us 1000 ways to get to heaven.
Så hade vi ändå bråkat och bett om 1001 sätt.
We still would have made a fuss and wanted 1001 ways.
För kärnan av problemet är egentligen inte begränsning av vägar eller hur vi blir frälsta.
Because the problem is not really the limitation of how we get saved or get to heaven.
Utan begränsningen är finns i vår stolthet.
But the limitation is in our pride.
Att vi människor vill alltid ha friheten att göra på vårt eget vis.
But that we human beings we always want the freedom to do things our own way.
Precis som Adam och Eva.
Just like Adam and Eve.
I paradiset.
In paradise.
De fick bara, det var bara en sak de inte fick göra.
There was just one thing they couldn't do.
Och var det precis den saken som de ville göra.
And that's exactly the thing that they wanted to do.
För vi människor, vi vill alltid ha möjligheten att kunna lägga till och dra ifrån.
Because human beings always want to be able to give and take.
Det är väldigt svårt att ta emot någonting som vi blir erbjudna.
We find it very hard to just accept something that we are offered.
Utan vi vill göra det på vårt eget vis.
But we want to do it in our own way.
Men för Gud och för Jesus finns det bara ett sätt.
But for God and Jesus there's only one way.
Och det är att tro på honom.
And that's to believe in him.
Och den gåvan är fri.
And this gift is free.
Och väldigt enkel att ta emot.
And it's very simple to receive it.
Och ändå så är det så svårt för människor att ta emot det.
And yet it's so difficult for people to receive.
Amen.
Amen.
Wow. Vi kan avsluta med det.
Vi kan ändå prata.
Tack Herre för den här dagen.
Thank you Lord for this day.
Tack alla som har kommit hit idag.